För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Den minnesbild jag har sen när vi öppnar upp här, det enda jag ser är att det vänstra ögat hänger ut så här.
Han hade ju sagt om vad det gäller förhållandet över min döda kropp.
Pusselbitarna, de passade en efter en hela vägen. Det var nog en av de mest spännande eftermiddagarna jag har upplevt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man eller så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Släktfejdens offer. Normalt handlar min podd om utredarna, de som löste fallet. Men i det här avsnittet blir det lite annorlunda, för det är inte utredarna som klarade upp fallet. Det var en privatperson, en kvinna som kunde ge polisen en bandinspelning, en inspelning där en mördare beskriver ett mord polisen inte ens vet har skett, även om man har haft sina misstankar.
Ja, det är mycket märkligt att ha facit på ett mord när man börjar undersökningarna. Det måste ju vara rätt unikt. Just det här bandet och få den uppspelningen av ett mord så. Och bara kunna konstatera att det är exakt som det är på bandet.
Så istället för att utgå ifrån en brottsplats och jobba sig framåt till en upplösning blev det nu tvärtom. Börja med ett erkännande och jobba sig bakåt. Allt tack vare en medlem från Missing People. En medlem som gillrade en fälla.
Ja, alltså, man kan ju inte annat än att vara väldigt tacksam över att det här kunde lösas på så vis. Med polismedel och annat. Alltså, om vi skulle ha jobbat på så hade vi hade inte kunnat få fram det här. Det är jag rätt övertygad om.
Det låter kanske lite märkligt, men när jag hör om det här fallet så kommer jag att tänka på Gröna Lund, det mer än 100 år gamla nöjesfältet på Djurgården i Stockholm. För i början på 1900-talet låg där två nöjesfält, två verksamheter som leddes av två olika familjer, familjer som hatade varandra. Fejden mellan de här präglade hela livet för papporna i respektive familj. Men vad de inte visste var att den enas dotter och den andras son blev kära i varandra när de växte upp. En förbjuden kärlek. Och när fäderna dog ganska nära in på varandra slog barnen ihop de två nöjesfälten och dagens Gröna Lund föddes. En släktfejd som slutade lyckligt alltså. Och fallet i det här avsnittet börjar också i en släktfejd. Två familjer som hatar varandra och där sonen i den ena familjen och dottern i den andra blir kära i varandra. Men till skillnad från Gröna Lund så slutar det inte lyckligt. Tvärtom, fejden leder till ond bråd död. Det börjar i september 2012 i Förlösa, en liten by en mil utanför Kalmar. En 23-årig kvinna, Sara, kontaktar polisen och anmäler att hennes pappa, Göran, har försvunnit. Ingen har sett eller hört något från honom sedan augusti. Polisen skickas till platsen, kvinnan hörs.
Så det var en kille som hade jobbat med det ärendet och varit där och pratat och så vidare. Försökt samla på sig så mycket information som möjligt om, ja, som man gör då vid försvinnande, vänner, kontakter och allting sånt. Och man hade kommit till att det känns inte bra det här, det är något mysko med detta.
Ja, den uniformerade polisen som åkte till platsen för att höra kvinnan tyckte att det är något skumt med alltihopa. Det är något som inte stämmer. Så fallet hamnar hos kriminalpolisen i Kalmar där Ulf Martinsson blir ansvarig. Och det som är mest konstigt i det här läget är avsaknaden av spår. Om mannen försvunnit frivilligt skulle det väl finnas någonting att hitta.
Man hade ju gjort vissa efterforskningar, man hade försökt att se om man lämnar några spår efter sig också. Alltså bank, hade han gjort några uttag, hade han beställt några resor, hade, framförallt hade han inte hört av sig till några. Man har en annan dotter, han hade vänner och släktingar och andra som hade sökt honom och som han normalt sett hade löpande kontakter med. Och det hade helt upphört.
Den som försvunnit är 63-årige Göran Lundblad, en mycket välbärgad markägare där i Förlösa, god för närmare 50 miljoner kronor. Och den som anmäler honom försvunnen är hans 26-åriga dotter Sara, en dotter han inte har ett särskilt bra förhållande med, visade sig. Och allt bottnar i en släktfejd, ett bråk mellan två familjer, ett bråk om mark.
Där fanns det då en tvist sedan länge mellan de här familjerna gällande mark helt enkelt, som jag idag inte exakt kommer ihåg, men man var väldigt oense om en marktvist var det här helt enkelt, som inte varit löst, och det hade lett till ovänskap och ja, man tyckte väldigt illa om varann.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Som ni kanske anar är det en spin-off av succéserien Yellowstone. Och den är också gjord av en av medskaparna till den serien. Men den här, Marshall, A Yellowstone Story, är fristående. Den går att titta på direkt. Den tar ett kliv framåt. För huvudpersonen, före detta Navy SEAL-soldaten Casey Dutton, lämnar ranchlivet i Yellowstone och ansluter sig till en elitstyrka inom US Marshals. Och med hjälp av sina färdigheter som både cowboy och militär bekämpar han brott i Montana i detta moderna action-crime-drama. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande, men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime. En infekterad marktvist mellan de två familjerna, alltså en tvist som präglar Göran Lundblads liv. Och då händer det som i hans värld absolut inte får hända.
Och då när det kommer en son från den familjen och ska vara ihop med Görans dotter, så var ju han väldigt negativ till det. Han var väldigt emot det hela.
Ja, Görans dotter Sara blir alltså ihop med sonen Martin från den andra familjen. Familjen Göran hatar. Familjen som i hans värld står för allt ont.
att han hade ju sagt om vad det gäller förhållandet Sara och Martin, att han hade hotat att göra Sara arvslös och att de skulle vara tillsammans skulle jag över min döda kropp.
Och i den här konflikten försvinner alltså Göran helt spårlöst, och hans dotter Sara medger att de grälat innan försvinnandet. Men det finns som sagt absolut inga spår efter Göran, vilket i sig är konstigt. För skulle han ha valt att sticka iväg frivilligt så hade man med all sannolikhet hittat någonting. Något enstaka litet spår. Dottern har sin teori om vad som har hänt, hennes pappa, berättar Ulf.
Saras förklaring var ju att hon trodde han hade åkt till Italien.
Vad hon bygger den på kan hon inte ange. Men om Göran verkligen gjort det, åkt till Italien, så borde det finnas spår. Typ köp av en flygbiljett eller någonting annat. Och här börjar misstankarna gnaga att något allvarligt har hänt Göran. Och att Sara på något sätt är inblandad i det. För hon verkar ganska oberörd. Göran har också en annan dotter som flyttat hemifrån. Och hon var orolig, mycket orolig.
Ja, hon var väldigt orolig för att det här var absolut inte likt pappa. Och det här med hennes födelsedag som han inte hade tagit av sig på. Och de hade ju också kontakter regelbundet. Och det här var inte alls likt honom.
Ja, så där framstår teorin om en Italienresa som än mer konstig. Och en annan märklig omständighet är hur Sara och hennes kille Martin reagerar på Görans försvinnande. De verkar inte särskilt upprörda.
De vidhåller att de inte har någon aning och vet någonting om det. Det känns ju alltså på deras svar också att det här hade de pratat om, men det fanns liksom ingenting konkret att ta på. De kunde inte bidra med någonting med att hjälpa till med uppgifter där vi skulle kunna jobba vidare med och se vad då Göran skulle kunna ha tagit vägen om man nu hade försvunnit frivilligt. De upplevdes ju inte som särskilt... Det kändes, vad ska jag säga, som om de hade gått vidare på något vis.
Ja, det verkar som om de helt accepterat att Göran är borta och att livet fortsätter. De har bland annat tagit över hans övernattningslägenhet i Kalmar och dessutom renoverat en del på gården i Förlösa. Vilket utredarna upplever som lite udda. Pappa är borta, ja, då renoverar vi huset. Inte helt logiskt. Men, kommer det att visa sig, det är inte en renovering egentligen. Det handlar om något helt annat. Något som kommer att uppdagas om 2 år först. Utredningen fortsätter. Händelsen har förstås präglat orten, och när utredarna pratar med folk som bor där är det en särskild sak som sticker ut. Nämligen Martin, Saras pojkvän. Hans beteende är lite udda, tycker man. Han är lite skrämmande.
Det var väl mer att han for runt på stora traktorer och han var allmänt... De kände sig rädda för honom. Han betedde sig på ett vis, och jag vet inte om det här var något nytt, det tror jag inte det var, utan han betedde sig som han ägde hela byn ungefär och var besvärlig. Och det var även en annan lantbrukare som var granne till dem som råkade ut för diverse, han fick förstört utsäde och sådana här saker, och det löstes aldrig. Så det var mycket oro i samhället där.
En ganska oberörd dotter, Sara, och hennes kille, Martin, som är ganska udda, och så en gnagande känsla hos utredarna. Är det de två som orsakat Görans försvinnande? Skulle Sara verkligen kunna döda sin egen pappa? Men förutom det här fröet av tvivel så kommer det inte fram någonting annat. Inga spår efter Göran, inga teser om vad som kan ha hänt. Utredningen går i stå, helt enkelt.
Vi kände att vi hade liksom ingenting. Vi hade ingenting att gå så mycket vidare på. Vi skulle kunna ha hållit förhör med dem, Martin och Sara, om och om igen. Men alltså, det fanns ingen anledning egentligen för det. Nej, det var stopp.
Nej, utredningen kommer ingenstans. Och vid den här tiden i december händer något annat som kräver polisens uppmärksamhet. På Öland har två personer dött i en brand i Flakeböle. En anlagd brand, och det var inte första gången heller. Redan 2005 hade två andra personer dött i vad som verkade vara en anlagd brand. Och sen dess hade det brunnit på flera ställen. Uppenbarligen är det en pyroman som härjar, som skrämmer bygden. Och nu på natten mot Lucia brinner det alltså igen. Så polisens alla resurser sätts in på att klara upp det här dådet, att efter alla år gripa Ölandspyromanen. Och det här gör att åklagaren som ansvarar för utredningen om försvunna Göran beslutar att lägga ner den. Att ge upp helt enkelt. Det finns inte tillräckligt med folk hos polisen att fortsätta.
Det är ju aldrig bra att behöva göra det naturligtvis. Men samtidigt så, jag kan inte svara på vad som hade hänt om inte den stora utredningen på Norra Öland hade kommit då.
Ja, allt fokuseras på att hitta Ölandspyromanen, vilket man faktiskt lyckas med. Men spaningarna efter försvunna Göran läggs ner. Där händer ingenting. Men ska det visa sig, det är inte riktigt sant. För även om polisen gett upp sina spaningar så finns det en person som inte gjort det. En person som tror sig veta sanningen om vad som hänt. Och dessutom har stora förhoppningar om att kunna bevisa det. Hon heter Therese Tang och har startat Missing People i Kalmar. Det har gått 2 år sedan polisen la ner utredningen. Det är 2014, men Missing People ger inte upp. De återupptar sökandet efter Göran och de får resultat. Det är i maj 2014 som de låter spårhundar söka av ett område i närheten av Görans bostad. Och hundarna markerar, polisen kommer dit, men hittar ingenting, så det var falskt larm. Men Missing People fortsätter och Therese Tang har regelbunden kontakt med Ulf Martinsson. Och i ett av samtalen berättar hon att under sökningarna har hon fått kontakt med Martin, alltså killen som försvunne Göran hatade. Och Martin får förtroende för Therese och börjar prata med henne.
Vi hade kontakter och där Therese vet jag, det var precis under den veckan hon ringde och sa att hon hade träffat Martin ett antal tillfällen och att hon kände att de hade väl en kontakt så att säga, så att han hörde av sig till henne och kunde ringa och prata en hel del, och hon sa väl ingenting om hans så att säga syften med det eller hur hon kände, utan hon kände väl att han fick förtroende för henne på något vis.
Ja, på något sätt får alltså Martin förtroende för Therese Tang så mycket att han ringer och pratar med henne. Och de bygger upp någon slags kompisrelation. Åtminstone trodde Martin det. Men visar det sig, Therese Tang har ett annat syfte, en annan plan. För under samtalen med Martin växer en misstanke hos henne.
Hon var väl mer eller mindre klar med att hon hade starka misstankar på att han skulle på något vis vara inblandad i och gjort något, tagit livet av Göran.
Ja, hennes misstankar är starka. Misstankar mot Martin, att han på något sätt skulle ha med Görans försvinnande att göra. Att Göran är död helt enkelt, mördad. Och så, strax före midsommar ringer hon till Ulf Martinsson igen. För nu vill Martin träffa henne och hon ser en möjlighet, men undrar hur hon ska göra. Och Ulf är tveksam.
Hon säger att han vill träffas och jag sa för skjutsingen, passa dig för det. Gör inte detta, utan du får återkomma i veckan. Hon skulle ha mer kontakt med honom och det samtalet kom aldrig.
Han avråder henne alltså från att träffa Martin, utan ber henne ringa senare i veckan så de kan snacka igenom det hela. Men hon ringer inte i veckan, inte den veckan, men nästa. Och det blir ett samtal som förändrar allt.
Dagen innan midsommarafton är det väl Då ringer Therese mig. Jag har precis kommit hem och det är som sagt var midsommardagen efter som han hade handlat och donat en del. Och då berättar hon det här. Hon är väldigt exalterad och upprörd. Och hon berättar att Martin hade kommit hem till henne i hennes bostad. De hade väl varit hemma delvis. De hade även varit ute på något kafé här för mig. Och i princip, ja, i flera timmar under den dagen hade han kört med bil upp från några förelösa upp till Västervik där hon bodde då.
Ja, Martin har alltså kommit hem till Therese och där hemma hos henne erkänner han allt. Det är han som dödat Göran, säger han. Och så ger han en detaljerad berättelse för hur det gått till.
Det här samtalet går ut på att han börjar erkänna att det är han som har... Hur det här mordet har gått till helt enkelt. Han har skjutit Göran när han låg i sängen. Han reser sig upp, han skjuter, han beskriver hur det såg ut och hur det luktade av. Alltså, kroppen släpper ifrån sig urin och avföring. Ögat petar ut ena ögat då när man skjuter med en hagelbössa honom i huvudet. Och sedan tar de hand, han och Sara tar hand om kroppen. Och det är blod och massa... Och jobbigt för dem. Och sedan har man då fört iväg kroppen och grävt ner den.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac, Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp, lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte, det trasslar inte, det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns, damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Där kommer det alltså, erkännandet. Martin berättar i detalj hur han har mördat Göran och vad som händer sen. Men det är en sak som Martin inte vet. Han är lurad. För Therese Tang spelar i hemlighet in hans erkännande. Hon sätter på telefonen och lyckas banda det han säger utan att han märker det. Så när Martin lämnar Therese lägenhet ringer hon till Ulf.
Men då ringer ju Therese till dig och säger att hon har erkännandet på band. Jag menar, hur tänker du då?
Ja, det var ju fantastiskt naturligtvis. Det var ju från 0 till 100 på någon minut där.
Och nu agerar polisen snabbt.
Och jag fick tag på personal så att vi kunde i princip möta honom när han kom hem. Han hade lånat sin mammas bil här för mig. Så att han grips och förhörs och blir anhållen då naturligtvis.
Ja, Martin grips direkt och några dagar senare blev även Sara, Görans dotter, gripen. Så nu har polisen ett erkännande på band. Nu gäller det att få det som Martin berättar bekräftat, att hitta bevis på det han säger. Och nu blir kriminaltekniker Anders Elmqvist involverad.
Sen blev jag uppringd av Uffe dagen innan midsommarafton och han säger att han har en inspelning. Som inspelning av Martin som förklarar händelseförloppet och var Göran ligger begravd. Det låter liksom för bra för att vara sant och oftast är det för bra för att vara sant.
Och Det blir nu Anders Elmqvists uppgift att hitta kroppen. Martin har ju gett en ganska detaljerad beskrivning på var den finns. Men Anders Elmqvist börjar inte med det.
Det vi börjar med är faktiskt mordplatsen. Det skulle vara ett rum, sovrummet där Göran låg. Där hade de då renoverat, bytt golv, tapeter, målat tak. Och det var helt så ut som ett matrum. Så vi säger, hur ska vi angripa detta? Jo, vi tar bort alla nya beläggningar som golv och tapeter. Det nya tar vi väck, så tar vi dit en likhund.
Nej, det är ingen renovering Martin och Sara har gjort av det som var Görans sovrum. Nej, det är ett försök att dölja spår, visade sig. För efter rivningarna av golvläggning och tapeter markerar likhunden på en särskild plats.
Och när vi bryter upp golv och går ner där i masonit och tretex, då hittar vi mängder med röda missfärgningar i tretexen och under masoniten. Och det visar sig att han har ju berättat på bandet att han tvättar, och de tvättar ju allt blod och så. Men det rinner ju ner och drar med sig blod ner i golvet, och det ser de ju aldrig. Och där får vi direkt en indikation på att det är humant blod. Och då fick vi liksom pling, första check. Mordplatsen stämmer.
Och där finns de nu alltså, de avgörande blodspåren. Mordplatsen är hittad. Och nu fokuserar Anders och hans team på nästa steg, att hitta kroppen. Man börjar leta på platsen Martin har beskrivit i ljudinspelningen. Och exakt där, på centimetern nästan, hittas kroppen nedgrävd, djupt ner, närmare 2 meter.
Och vi kommer ju ner och hittar den här presenningen som man talar om i förbandet, och det här blå repet som man snört ihop med. Och det är en minnesbild jag har sen när vi öppnar upp här. Han har alltså legat stort sett syrefritt här, vilket gör att kroppen har ju inte förruttnat, den har blivit lite vaxomvandlad kan man säga. Men det enda jag ser är att det vänstra ögat hänger ut så här, och då tänker jag på hans på bandet, att det ena ögat blir 3 gånger större. Så att pusselbitarna, de liksom, de passade en efter en hela vägen. Det var nog en av de mest spännande eftermiddagarna jag har upplevt.
Martins berättelse stämmer alltså, den om hur han har mördat Göran. Där och då är fallet löst. Det blir rättegång. En rättegång där de avgörande bevisen inte kommer från polisen utan från Therese Tang. Så här säger Ulf Martinsson.
Hon var ett fantastiskt vittne, och det är hennes utredning kan man väl säga. Vi satte ihop det sen, utan hennes medverkan där, så man kan inte vara annat än väldigt tacksam i det stora hela att det blev som det blev, och att det gick så pass att det inte hände någonting. Och det jag kände att hon hade kunnat åka illa ut, men det vet man ju aldrig, men det gick ju bra och det fungerade.
Det börjar alltså med en släktfejd, fortsätter med att en dotter är med och mördar sin pappa, och slutar med att en privatperson lyckas få fram det avgörande beviset. I sanning ett märkligt fall. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.